Idag har jag ingen mindre än upphovskvinnan till Bonusfamiljen. Hon är även samtalsterapeut och en fantastisk mamma. Välkommen hit, Klara Herngren.
Tack snälla.
Klara, du, alla känner till dig, du är gift med Felix Herngren, du är, står bakom bland annat Bonusfamiljen och har jobbat på tv i många, många, många år. Du är lite grann av en, vad ska jag säga, kändis, om man får säga så. Men ditt liv började ju inte där, det började ju i Saltis. Berätta om din uppväxt.
jag känner mig inte som en kändis, men ja, nu ska jag berätta om min uppväxt. Jag är uppvuxen i en, tror jag, ganska traditionell kärnfamilj med två föräldrar och en storbror som är två år äldre än vad jag är, i ett hus där som mina föräldrar tog över efter mina farföräldrar när min farfar dog. Och de bor kvar i samma hus, och de är liksom bra, gulliga föräldrar.
Hur kände du? Kände du så här att du var som alla andra när du växte upp i Saltis?
Nej, men det roliga är att jag tyckte det var så sjukt spännande med alla andra familjer som hade någonting annat. Där det liksom, jag hade någon kompis som hade jättemånga syskon.
Jag och tänkte där det var pengar i Saltis.
Nej, jättemånga syskon framförallt. Och det var liksom lite kaos hemma hos dem, fast på ett liksom härligt och kärleksfullt sätt. Jag tyckte det var så spännande att vara hemma hos dem.
Kunde du tycka att det var lite tråkigt att bara ha en bror?
Absolut. Jag har också alltid varit jäkligt förtjust i barn och småbarn. Så att jag drömde väldigt länge, dagdrömde väldigt länge om att jag skulle få små syskon. Och såg till att jag alltid har hängt med andra småbarn. Jag fick liksom en kompis bara för att jag tyckte att hon hade en så sjukt gullig lilla syra.
Dina föräldrar, försökte du inte pusha dem att skaffa fler barn?
Nej, jag kommer inte ihåg, jag tror det lite grann, men de var också väldigt tydliga med att de inte ville det. Så jag fattade att den dörren var nog stängd liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Och hade du en bra relation till din bror?
Ja, absolut. Jättebra när vi var små. Sen tyckte jag att han var rätt knäpp under tonåren. Men sen blev han bra igen.
Så. Jag träffar mina tonårsbarn.
Jag har några egna också.
Alltså, de är sjukt knäppa. Men, och de bråkar hela tiden. Jag fattar inte, jag tänker bara, är det så här Guds straff för att jag var dum mot mamma när jag var liten?
Jag tror det bara är så mellan vissa, i vissa perioder.
Nej, jag tycker det är jobbigt, och man nästan tycker det är jobbigt att gå emellan nu också. Mm. Förut när man var yngre kunde man det, nu får man ju liksom en rak höger själv om man ska blanda sig i. Så att
ja.
Men det är väl som det, tänker jag säga. Du växte upp i Saltis, vad gick du på gymnasiet?
Egentligen lite tråkigt, men och mysigt också, ska jag säga. Jag gick på samma skola hela tiden. Alltså det är liksom, då var det en skola som man kunde gå från högstadiet till gymnasiet. Så där gick jag.
Så du gick från sjuan till trean?
Ja.
Och vad läste du då? Ekonomi?
SAM.
Ja, man visste inte vad man skulle läsa som man läste.
Nej, precis.
SAM. Men det här kreativa inom dig, kände du av det redan som barn?
Jag har alltid haft en väldigt livlig fantasi. Det har jag. Det har jag vetat om. Ja, det har jag nog.
Finns någon form av kreativitet hos dina föräldrar?
Ja, det beror på vad man menar med kreativitet också, tycker jag.
Nej, men jag tänker den här konstnärliga andan som du ändå besitter.
Jag tycker nog att de i så fall har det lite som jag också. Att de är ganska roliga, alltså, och har fantasi. Men det är ingen som är direkt konstnärlig rent med händerna.
Nej, jag tänkte mer så här, liksom, du vet, kan skriva manus eller liksom ha det där lite teatriska, teaterapan i sig.
Nej, egentligen inte från dem.
Nej, utan det, och din bror jobbar inte heller inom tv.
Nej, han har jobbat med böcker väldigt mycket.
Så ni har det i er lite grann?
Lite kanske.
Ni har fått det från mormor och mormor.
Jag vet vad.
Från vikingatiden. Det finns en gen där som har bara puff. Men okej. Okay. Och sen gick du på gymnasiet i Saltis. Och när kom du på att så här, tv var din grej?
Nej, men
eller hamnade
då,
du där?
Jag hamnade nog där. Eller både och ska jag säga. Jag kom på att jag ville bli psykolog. Tyckte jag verkade så spännande. Jag ville framförallt bli typ parterapeut. Jag har alltid tyckt det var jättespännande med liksom, relationerna mellan människor. Och då sökte jag in på psykologlinjen som det hette då. Och då kom jag inte in, för man var tvungen att ha 5 års arbetslivserfarenhet för att komma in där. Och då tänkte jag att då får jag göra något kul då under de här 5 åren. Och då på någon vänster, jag kommer inte ihåg, jag hade tänkt att det skulle vara kul att jobba med tv också. Och så fick jag någon praktikplats på ett produktionsbolag. Så då halkade jag in där. Och sen tyckte jag ju att det var superkul. Men jag tänkte alltid att sen ska jag göra mitt riktiga jobb. Men sen så liksom, åren gick och jag glömde bort det lite grann. Men sen då, ja, typ 15 år senare så kom jag på att nej, men nu ska jag verkligen göra mitt riktiga jobb. Och då började jag plugga KBT. Och det var egentligen så idén föddes till Bonusfamiljen också. För att då, jag hade också förstått att min inriktning på utbildningen skulle vara terapeut för just bonusföräldrar. För det var någonting som jag själv hade saknat lite under tiden när jag tyckte det var tufft att vara bonusförälder. Jag tänkte att någon borde vara expert på just det här. Och så kom jag på att då är det jag som ska bli den experten faktiskt. Och så när jag började plugga det. Och då såg jag till att jag bara hade folk med bonusproblematik som kom i terapi hos mig. Och då föddes idén till Bonusfamiljen. För jag insåg ju hur spännande och hur himla intressant det var att få sitta och höra de här två olika människornas bild av sin relation. Och grina, och det var också så här, innan när jag jobbade med tv så var det alltid man försökte hitta något så här perfekt drama eller det här är spännande. Och jag blev liksom så här, på riktigt just i stunden var det så här, jag måste nypa mig själv. Bara, det kan ju inte bli mer spännande än precis just det här. Så.
Och det är också någonting som folk kan relatera till. Jag menar 50% skiljer sig i Sverige och hamnar i olika konstellationer. Ja. Till höger och vänster, med barn, utan barn.
Ja.
Plus och minus. Men för att backa tillbaka bandet då lite. När du jobbade på tv innan du blev innan du pluggade kognitiv beteendeterapi. Vad jobbade du med då specifikt? Eller hoppade du bland olika produktionsbolag?
Jag hoppade bland olika produktionsbolag och liksom olika funktioner. Men jag jobbade på lite långfilmer och tv-serier som SAD, alltså Second Assistant Director, som det så fint heter. Bland annat med Ivar Krygers, den här serien om honom, som Lars Molin gjorde. Det var otroligt kul. Sen jobbade jag liksom med Sen kväll med Luke och med Eurovision. Alltså från tv till drama och även...
Till sång.
Vad sa du till?
Till sång.
Sång.
Eurovision.
Ja, just därför det. Sång. nej, men lite allt möjligt. Och jag tyckte som sagt egentligen hela tiden att det var väldigt roligt. Det var bara att jag kom på att jag... Det här kan jag inte göra resten av mitt liv.
Och det roliga är ju också då att för de som inte förstår lite det med produktionsbolag och allting, det är ju att man är ju ett jättegäng för att få fram en produktion eller en serie på tv, så krävs det ju att ha så här prod-assistenter och någon ska regissera och någon ska fixa med rekvisitan och någon ska det finns så här 1000 olika jobb inom
verkligen
ett jobb, så att säga. Så att, och jag förstår ju när du berättar att du har funnits lite överallt.
Mm.
Och det har ju också skapat en erfarenhet hos dig.
Mm. Men sen är det rätt kul. För sen har jag inte jobbat med sån typ av tv på. Och i den funktionen på många år. För att delvis utbildade mig. Och sen så började jag jobba med Bonusfamiljen. Och där har jag mer ingått i själva manusgruppen. Men nu i våras så hoppade jag in på ett projekt. Jag jobbade som projektledare på Barncancergalan. Och nu gör jag ett annat tv-projekt. Så nu gör jag lite mer sån typ av tv som jag gjorde tidigare. Och tycker att det är så kul. Alltså det är ju så kul att vara liksom så, vad ska man säga, hands on i ett projekt. Och
då måste man också säga att du har då flera, jättemånga människor under dig. Så ska du styra upp vad alla ska göra.
Ja, absolut. Men jag har flera, jag har liksom, ja, men så är det ju.
Du får lite boss helt
enkelt. Jag har en boss också, jag är projektledare, jag är inte producent. Men, ja, men det känns jätteroligt.
Du fick ju barn rätt tidigt, eller hur? Första sonen.
Jag vet inte om det anses tidigt. Nej, eller, okay. Eller jag var 27, jag skulle fylla 28.
Nej, det var inte
väl
så tidigt.
Helt normalt.
Jag tänkte att det var tidigare.
Ja, tack.
Du bara, vad bra du känner mig.
Fick ett barn då. Och sen tog det slut med mig och min dåvarande kille efter typ 3 år. Och sen så träffade jag Felix. Så att det var ju väldigt intensiva år där.
Och då hur gammal var din son då?
Min son, han var bara 1,5 år när jag träffade Felix.
Och det är också, det är ju, jag menar, jag träffar Aja, han har ju 6 barn sedan tidigare. Man kommer in liksom lite som Will Smith med en liten resväska. Bara, tja, här kommer jag. Hur var du träffad man? För Felix hade ju redan barn. Och så träffade du ändå en man. Och så har du ett blöjbarn. Hur funkade det?
Han hade ju faktiskt ett barn som var lika stort. Det var ju på ett sätt bra också.
Två blöjbarn.
Och 2 lite större. Nej, men som sagt, det var otroligt tufft. Och det var en tuff omställning. Jag var liksom relativt nybliven mamma. Med 1 barn. Och jag kommer ihåg just när han så här föreslog att vi skulle ha något sånt här. Vad kallas det för på fredagar när man ska...
Fredagsmys,
exakt. Och jag var så här, vad hette det, sa du? Alltså jag kände så här, gud, nu han är inne i en värld som inte jag känner till. Och är jag beredd att ta det här steget och kliva rakt in i något fredagsmys, liksom?
För han hade ju 3 barn också. Och de var ju inte så stora.
Nej, de var typ 12 och 7 och 2.
Ja. Det är väldigt små barn.
Ja.
För jag tänker, Ajes 3 var 10, 12 och 14. Så de var ju mer tonåringar.
Ja.
Men där stötte man ju också på motstånd. Var så här, vad gör du här 21 år gammal från
herregud.
Uppsala? Jag bara, jag ska flytta in. Hon bara, eller inte.
Åh, herregud.
Jag pressade in mig själv.
Shit.
Så att alla har ju sin historia och sin resa såklart. Så landar det ju oftast bra liksom.
Men jag tycker att jag var ung som sagt. Då var jag 29 år när jag träffade honom och han hade 3 barn. Jag hade 1. Och du var liksom 21.
Mm. Skulle fylla 22 får jag alltid påpeka för folk.
Ja, men det är viktigt.
Så jag var lite äldre. Såklart. Ja. Man var ju typ ett barn, tänkte jag säga. Men du är 29 år, 1,5 år, son. Och du jobbar samtidigt.
Ja.
Så det är ju väldigt, och så träffar man en man med 3 barn.
Ja.
Då måste ju ändå liksom världen på något sätt... Du hade fullt upp.
Jag hade fullt upp. Och också liksom väldigt fullt upp i tanken. Så där. Mäktar jag med det här? Kommer det här gå bra? Kommer jag klara av det? Liksom det är ett stort åtagande och ett stort steg att ta. Och jag ville också hinna liksom känna att det var... Ja, vänja mig.
Men flyttade ni ihop omgående eller bodde ni isär första tiden?
Vi flyttade ihop ganska omgående.
Ni var så kära, så
ja.
Att säga.
Och sen, och det ska jag inte rekommendera någon att göra. Men sen ska jag också säga så här.
Varför inte det?
Nej, men jag tycker det är faktiskt ganska bra om man har barn sedan tidigare. Att det är svårt att generalisera, känner jag alltid, de här frågorna. Men det beror på lite situationen. Men i vårt fall så var det också så här. Det är också liksom, som det alltid, det är också en ekonomisk fråga. Jag hade liksom ingen riktig stans att bo. Jag hade ju absolut kunnat säkert lösa det på något sätt. Liksom. Men... Det jag menar också generellt att det är ju oftast en ekonomisk fråga. Så det är lättare och det är bättre rent ekonomiskt att bo tillsammans. Även om man kanske inte alltid bör göra det.
Såklart.
Men jag vet inte heller i efterhand vad som är bäst och vad vi borde ha gjort eller hur vi gjorde. Vi gjorde så. Och det är på något sätt att riva av plåstret snabbt. Jag vet inte om det hade blivit bättre ifall alla hade vant sig liksom, med att få bo själva med sin mamma eller pappa på varsitt håll. Och sen tvingas ihop det hade kanske blivit ännu värre. Men det var en tuff start, framförallt för oss alla, för barnen och för oss.
Och så här, ja, det är det väl i de flesta fall, tänker jag. Och sen så här, jag menar, att leva ihop mamma, pappa, barn i en familj, en kärnfamilj utan skilsmässor är ju också tufft på något
sätt. Ja, verkligen.
Men vad man måste förstå här, nu utgår jag från mig själv, det är att dina egna barn kan du ju gapa och skrika på ett annat sätt än vad du kan göra med dina styrbarn också. Med styrbarnen, då finns det ändå så här, de har en mamma, de har en pappa, så ska man kliva in och så vill man inte riktigt liksom styra och ställa. Nej. För man vill inte lägga sig i och så vidare. Och ibland undrar jag så här, att om man har en bra intention, att det kanske är bättre att bara vara sig själv med dem som man är med sina egna. Men det är ju svårt att veta förrän du får dina egna också.
Ja,
så var det mitt fall.
Ja, jag tror man måste vara liksom, det kanske låter lite klyschigt, men man måste också vara sig själv i första hand. En del personer har ju lättare för att sätta gränser och vara tydlig och säga vet, nej men det här går, gör inte så. Det är liksom upp. En del människor är inte så, utan de är liksom, tycker det är jobbigt att säga ifrån och man ja,
jag
har
inte
lika naturligt för
ifrån.
Sig. Och då är det mycket svårare. Så att, och så får man liksom ta lite tid, man får lära känna varandra också. Man får ju förstå så här fungerar du och så här fungerar jag och bla bla bla.
Ja, men så är det med dina egna barn. De kommer in i en tonårsperiod som vi precis pratade om. Och så här, lära känna dem och hur tänker de nu?
Verkligen.
Istället för att gå clinch eller kanske gapa och skrika och bara försöka andas och tänka så här, nej, men hur ska jag agera på det här beteendet nu? Alltså så här, jag tycker så här, det är som att man får en ny läxa varje vecka.
Mm.
Alltså det händer saker hela tiden och då är det ändå med dina egna. Ja. Men jag kan säga, jag är rätt tydlig med vad jag tycker och tänker. Och det, om du skulle fråga speciellt de tre styrbarnen jag hade, Victor, Johan och Lisa, som bodde med mig då varannan vecka i stort sett. De skulle nog ha sagt, ja men du var jättetydlig. Men i min värld så ville jag liksom inte hamna i clinch eller bråka. Och ibland svalde man för att det inte skulle bli en konflikt. Vilket inte är konstigt egentligen.
Det är helt mänskligt.
Men det kanske är bättre att bara, nej men det där gillar inte jag, lägg av, lägg ner eller vad som helst.
Ja, alltså det tror jag egentligen. Det, tydlighet är ju ganska bra generellt. Men man kan liksom inte vara en sån person om man inte är en sån person heller.
Ja, man
det är mycket
vara
lättare.
Man vill vara schysst.
Ja, men man kan säga så här, det är mycket lättare tror jag. Att man har mycket mindre att fightas med om man nu är en kärnfamilj. Egentligen, grunden. Sen kan man ju ha en kärnfamilj med några riktigt jävla bökiga typer. Då blir det bökigt att vara där också. Men, men generellt så tror jag man liksom får utstå större utmaningar när man är i en bonusfamilj. Ja. Och det behöver ju inte heller, tänker jag, alltid vara dåligt. Det kan ju göra en ganska bra rustad för livet sen. För alla andra människor man möter och alla situationer man hamnar i sen, så är det ganska bra att ha varit med om.
Sen får ju du och Felix tre egna barn ganska tätt.
Vi var inte
två
tätt
yngre
faktiskt.
Tjejerna,
ja, grejen är, det är liksom 5 år egentligen mellan alla våra barn.
Va?
Förutom det sista.
Ja, ja exakt.
Vilket är så sjukt.
Yngre,
ja, så att de är ju liksom, förra året var det lättare att säga, för då var de ju då 30, 25, 20, 15, 15, 10, 5 och 2,5.
Fantastiskt.
Vad hittar jag på nu? Var den från 30?
Det lät bra.
Ja, det lät bra. Det är i alla fall, det är 7 stycken och 2 är lika gamla. Och den sista är det 2,5 år emellan.
Och hur är det? 7 barn? Jag menar, bodde det 7 barn hemma?
Nej,
samtidigt?
Det har jag aldrig gjort faktiskt. Vi har ju alltid varit många. Och det där tänker jag att så måste du ha haft också, Bettina, för att så där, framförallt för ett tag sedan så var det liksom det första alla sa till oss. Ni är så jäkla många barn, hur går det? Och liksom så här, när man själv har det som sin vardag och verklighet, så tänker man ju inte så. Man sitter inte och tänker att gud vad extrem jag är. Eller i och för sig, jag gjorde det i och för sig när Lisa kom, den sista. Då tänkte jag så här, nu förstår jag vad folk har snackat om. Det här är inte klokt.
Det var extremt, det här har jag sagt till tidigare poddar. Det var som när mamma alltid var gravid och vi bara blev en mer i syskonskaran. Och jag vet att mina kompisar alltid sa, gör inte dina föräldrar annat än att knulla. Och jag vet, för det var ingenting man ville höra om sina föräldrar.
Nej.
Och jag vet att jag kom hem och bara, inga fler barn nu, inga fler barn. Och så kom min lillebror då, barn nummer 8. Jag bara, alltså, skämdes man, för varje år i skolan så sa man ju en siffra högre än föregående år. Så gick det 5 år, så tänkte jag, men nu blir vi inte fler än 8. Så kommer mamma hem, kommer ihåg när jag sa 16-17 och bara, jag är gravid i 3:e månaden. Jag bara, nej! Du måste göra bort!
Nej.
Jag kan inte stå upp för den här familjen längre.
Det är sant.
Så när alla säger så här, men gud, jag har ju 6 barn sedan tidigare när jag är 3. Jag bara, ja, men min mamma har 9 barn med en och samma.
Ja.
Och de här är ändå lite uppdelade. Och,
ja.
Så det har jag ju alltid som...
Ja, jag fattar.
En tillbaka svar så att säga.
Ja.
Men hur känns det då? För att jag menar, ni har ju alla en väldigt fin relation. Och
ja, men jag alltså, nu och jag ska säga sen väldigt länge tillbaka, så är jag ju faktiskt så här, otroligt tacksam och stolt. Och plus det är ett kul också. Det är kul att vara liksom, den äldsta har precis fått barn själv. Nummer två är 25 och är mitt i någon slags karriär som är jättespännande att få vara med och följa. Och sen har vi två som är 20 och en som är... Alltså jag tycker det är otroligt roligt. Och återigen, risk för att låta klyschig, men livet blir ju liksom rikt på riktigt med att ha så många omkring sig.
Och om man tänker på hur du kände när du var barn, så var ju det här du ville.
Ja, jag vet.
Så du fick ju egentligen din dröm uppfylld. Så
absolut.
Och du är flera kreatörer bland barnen som du själv säger, så man får följa deras resa nu.
Ja.
Och hur är det då? Hur känner hon då med att få...
Iris, hon tycker det är så sjukt kul. Och grejen är den att det är ju sjukt kul. Det säger jag till andra personer vars barn verkar liksom vara intresserade. Det är ju liksom, för det första, och det gjorde ju Felis lite när han var liten också, var med i några uppsättningar och så här. Delvis så blir du tagen liksom, du blir tagen på allvar, du blir behandlad nästan som en vuxen. Alltså du blir väldigt viktig för, och det upplevs verkligen som ett jobb. Plus att du får vara i en annan värld och spela. Alltså det är liksom, det är roligt att vara på en inspelning. Så att hon frågar alltid mig, har du någon mer inspelning på gång?
Hon vill bara spela.
Hon vill väldigt gärna spela.
Så man vet vad hennes yrke kommer vara.
Ja, det tror jag i alla fall. Hon tycker nog att det är jätteroligt.
Och Lisa, din yngsta?
Ja, men hon var jätterolig för att hon har varit så otroligt blyg. Men sen så har det börjat svänga nu. Det hände någonting med henne. Och då var det någon, bara för några veckor sedan, som frågade vad hon skulle bli när hon blev stor. Hon bara, statist. Jag bara, statist. Hon bara, nej, jag menar inte det. Jag menar det andra som Iris är, skådespelare.
Ja. Statist, då får man inte säga så mycket. Det är klart, man utvecklas ju, och barn som har varit blyga kan ju faktiskt helt plötsligt bli jättesociala. Ja. Det handlar ju bara om, vissa har ju kortare startsträcka.
Verkligen.
Så att säga. Och jag menar, när jag träffar dig och Felix ibland, då jag känner ju verkligen att han är så här superkär i dig.
Mm,
ja, och så här med 7 barn, och det är klart det är upp och ner, och det är så är det för alla. Men det finns ju ändå liksom en tjock röd tråd i ert förhållande, och det är ju liksom kärleken till varandra, känns det.
Ja.
Som. Kan du berätta hur ni har fått den och liksom stay strong?
Ja, alltså jag vet inte, men delvis så tror jag att vi liksom i grunden passar väldigt bra ihop som människor. Jag tror liksom olika människor är också bättre eller sämre matcher med varandra. Så jag tror att vi passar varandra bra. Och sen har vi faktiskt sett till att vårda vår relation mycket redan från början. Som jag beskrev, att det var liksom rätt turbulenta omständigheter. Men då såg vi till att, så här, jag kommer inte ihåg hur ofta, men liksom se till att nu ska du och jag liksom få egen tid där vi hänger bara med varandra. Och så har vi fortsatt egentligen genom hela vår relation. Och också försökt, tror jag, så här, i grunden, grundinställningen att man ska vara generös mot varandra. Att så här, det är så himla mycket härligare att vara den som säger ja, absolut, än tvärtom. Och att det också liksom ger med sig. Om man har en generös grundinställning från början, så brukar man, den brukar generera att man får tillbaka den också. Det blir liksom en positiv spiral av det hela. Men sen har vi liksom absolut haft utmaningar då och då också. Men jag tror att grunden är bra, och grunden är också att vi kanske lite båda två gör en sak som jag förstått ska vara väldigt bra i en relation. Att vi båda två liksom höjer varandra lite grann, sätter lite varandra på en pedestal. Som gör att man har liksom en förhöjd men bra bild av varandra. Och det är väldigt härligt när någon annan tänker på en själv på det sättet också.
Och på vilket sätt skulle du säga att du höjer upp Felix på en pedestal?
Nej, men jag är bra på, liksom, jag plussar mycket på honom. Jag är väldigt uppmärksam på det som han gör för mig, som jag tycker om. Och jag är noga med att kommentera det. Jag liksom uppmärksammar honom och ger honom ganska mycket kärlek också.
Och på vilket sätt gör han det för dig?
Ja, men jag skulle säga detsamma. Och jag vet inte heller, det är lättare, jag känner ju bara. Jag känner ju bara att han tycker att ni kommer. Det känns ju liksom.
Jo, nej, men det kan jag säga.
Ja, det låter så skrytigt.
Nej, men tvärtom. Och jag tror att det är så här, kanske viktigt för andra att höra. Så här, hur får man en relation att funka bra? Och så sitter man med någon där det faktiskt funkar bra. Och man kan liksom dela med sig av sina råd.
Ja.
Just det här att man kanske ska ge varandra komplimanger och se den andra och så vidare.
För att... Och en sak till faktiskt, det har jag tänkt på ofta. Gud vad Felix inte kritiserar mig. Alltså det är väldigt få saker, och det kan vara mer liksom något skämt. Men jag känner så här, i grunden, antingen så stör han sig på extremt lite saker, eller så håller han bara tyst om det. För det är väldigt sällan som liksom jag hör någonting om att han stör sig på mig. Och jag, samma sak, jag försöker också göra det så här. Är det något jag stör mig på, så här, får jag verkligen fundera så här, är det här viktigt? Och oftast är det ju inte det. Men då kan man ju skita i och kommentera det.
Ja,
det, liksom, mm. det är så vidare inte är liksom, som jag sa, viktigt eller konstruktivt som man behöver. Men bara att så här, gå och småirritera sig i onödan eller så här, läcka lite osköna grejer, det har vi nog hittat en kultur för att inte göra. Liksom.
En bra balans i förhållandet. Ja. Och hur har det funkat med Felix och din son? Har de en bra relation?
Ja, det skulle jag säga.
Felix son då, som är lika gammal som din son, är de BFFs?
De är inte BFFs, men de är verkligen goda vänner. Och jag skulle nog säga att de ser varandra som bröder, och som ganska nära bröder. De är gulliga mot varandra och bra liksom.
Jag tänker på mina är definitivt inga BFFs.
De Nej, men de kanske blir, tänker jag.
Ja, kanske. Ja. Är det när jag blir gråhår och sitter i rullstol?
Nej, jag tror de blir det innan dess också,
ja,
faktiskt. Skönt.
Jag hoppas det i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då tänker jag också då, när vi hoppar in på bonusfamiljen som du har medverkat till att bli en succé. Och du gör ju det här upp då bland annat med Felix syster. Och hur känns det då att jobba med din svägerska?
Jag tycker jättemycket om det. Delvis är hon sjukt duktig.
Moa
heter hon. Hon är liksom, jag har alltid fascinerats över Felix arbetskapacitet, för den är sjuk. Men hon är fan snäppet värre. Eller i alla fall minst lika bra.
Vet Felix minst om att du tycker det här?
Ja, det vet han. Det vet han. Nej, men han håller med mig också. Vi jobbar ju med henne bägge två. Jag är djupt imponerad av hur produktiv hon är liksom, och snabb. Och ändå noggrann. Alltså, hon är så sjukt duktig. Och sen tycker jag på riktigt att det har varit rätt kul. För att det blir ju liksom, när vi har suttit i de här manusmötena och suttit och skriver och liksom hittar på grejer tillsammans, så blir det att man liksom hittar ju mycket i sin egen bank, och man berättar grejer och man fyller i varandras historier också. Du vet, så det blir ganska privat. Och jag känner ju att hon och jag har en väldigt lik bild av Felix till exempel. Och det kan också, du vet, det är kul på ett sätt att han inte är med när vi pratar om det. Men också så här, det finns ju ingen annan än hon som älskar honom lika mycket som jag heller. Så att det är också...
Och vad är det för bild?
Där ser du i familjen. Nej, det gör det faktiskt inte.
Han är ju känslig på ett väldigt ödmjukt sätt också. Han är ju sjukt ödmjuk.
Han är ju verkligen både och. Och det där kan jag säga, och det tycker jag är lite roligt, när folk, jag kan bli typ lite irriterad på honom när han säger i intervjuet att han känner igen sig i Alex i Solsidan. Jag är så här, ursäkta mig. I min värld så finns det inte ett uns av Alex Löfström i Felix Herngren. Jo, okej, fine. Det kan finnas det här att, så här, att må lite dåligt över att man kan liksom ibland ha råkat måla in sitt hörn eller vet, så här, råkat tacka ja till en som man inte vill gå på. Det tycker jag han gör till en osannolikt stor grej, även om jag är lite likadan också. Men jag känner ju Felix är liksom, han är inte det minsta konflikträdd. Alltså inte det minsta konflikträdd, om det är en riktig konflikt. Han har inget problem att säga ifrån, han visar tydligt var hans gränser går. Och är liksom...
Men gör han det utåt sett också?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Och han är liksom... han är mycket mer Fredde som typ. Att han vill ju verkligen ha grejer. Och han älskar att köpa grejer. Han är väldigt liksom... Ja. Så att jag, det här med att han skulle vara lik Alex, det är jag bara inte med på. Jag tror han till och med har sagt, han bara, nej, men just, det är bra att jag säger så. Jag bara, okej, men det är fan inte sant.
Men ibland när man går nog in i sin roll i skådespelaryrket, ja, då kanske man blir det också på något sätt.
Ja,
om man spelar den
absolut
rollen tillräckligt
mycket. Jo, men som sagt, det finns ju någonting i det här att liksom vara lite, tycker att det är liksom, som jag sa, lite jobbigt att måla in sig i hörn. Och om man är liksom rädd för att göra någon ledsen, det ser jag och det är sant. Men
inga annat?
Nej, ingenting.
Skulle du säga att du känner igen dig själv i någon av karaktärerna i Bonusfamiljen?
Ja, alltså jag känner igen mig lite i Lisa. Men sen gör jag inte det så mycket längre. Vissa grejer kan jag känna igen mig i henne. Men liksom inte som person.
För jag tänker ändå att man tar mycket av sina egna erfarenheter och skriver
absolut
ett manus på det. Ja. Men ändå så, skulle du säga att, alltså, det är en svår fråga kanske, men hur stor del av Bonusfamiljen skulle du, vad heter tredje personen som skriver?
Vi har varit lite olika, okay. Men Ditta Bongenhjelm har skrivit nu också.
Ditta och Moas och dina livserfarenheter, hur mycket skulle du säga är, hur stor del i procent är självupplevt?
Men jag kan säga mer så här, för jag tycker att det var tydligare så här, i första säsongen så var det kanske mer så. Sen fick ju de här karaktärerna liksom, sen fick ju de liv, sina egna liv på riktigt, eller vad man nu ska säga. De blev ju verkliga för oss i alla fall som skrev, så att då var det lättare att liksom förstå utifrån vilka är de. Då skulle de ju fatta de här besluten när det stått inför de här svåra situationerna eller valt det här. Liksom. Så de fick ju egna liv sen, mer tycker jag. Men i början så var det ju mer att det var utgick från oss själva, skulle jag säga.
Är det svårt att komma på nya scener och nya situationer?
Jag tycker inte det. Jag tycker det är med respekt för att de andra skriver. Men att hitta på tycker jag inte är särskilt svårt. Det är lätt att hitta på utifrån att man har skapat en karaktär som man själv tror på och bryr sig om. Och så här. Och sen vissa situationer, vissa säsonger har också varit så här att, framförallt i andra säsongen så var det så här, hur ska vi nu utmana de här personerna? Vad skulle kunna vara det absolut värsta som hände Lisa? Utifrån vem hon är. Vad är det tuffaste för henne? Liksom? Jo, det är att bli... Eftersom hon hela tiden snuddar vid sanningen eller lögnen. Fast i hennes värld så är liksom, försöker hon bara vara smidig. Ja, men så, om hon skulle bli ifrågasatt över en stor lögn som hon hade gjort, det skulle knäcka henne fullständigt. Liksom. Okej, vad skulle det kunna vara för lögn? Och hur skulle det... Fan, det skulle inte hon och Patrik klara. Jo, kanske om... Ja, men du vet, så att man börjar någon slags sån ända. Och sen är det ganska lätt att hitta på. Men gud, vad händer liksom? Shit. Och då visste jag inte... Alltså, då blev ju idén att man skulle visa att Bianca egentligen inte var Martins barn. Utan att det var då en annan persons barn. Och hur drabbade det honom? Och
de säger ju 7% av fallen. 7% av 100. 7 barn av 100.
Fast det tror inte jag på.
Tror du inte det?
Jag tror det är för många. Jag tror att det absolut händer då, men jag tror inte att det är 7%.
Nej, jag har bara hört den
siffran. Ja, jag har också hört någonting
jag
liknande.
Tillbaka.
Nej, men fan, lägg av! Nej, men jag tror att det absolut
mot Felix
händer.
Också?
Absolut.
Han måste ju ändå vara sjukt stolt över dig. Här gör ju du din egen grej. Sen kanske han har fingrarna med i spelet ändå, men...
Han har verkligen fingrarna med i spelet.
Den måste ändå kännas fantastiskt. För det hjälper ju han själv på traven. Verkligen. Hur duktig man än är själv.
Så men just det där kan jag tycka är lite svårt ibland också. Eftersom han, precis som du säger, han är så erfaren. Och han är liksom duktig på det han gör. Men det där kan ju liksom lite krångla till det. i våra relationer när vi ska jobba tillsammans och jag tycker att jag har en mycket bättre idé än vad han har. Och han är så här, men vänta nu här. Typ undertexten är, vem är proffset här? Det är inte du. Så att han tycker att han ändå...
Så att han var ödmjuk.
Nej, precis. Så han tycker att han ska bestämma. Och då kan jag bli väldigt irriterad på honom. När han är så här... Nej, det är tydligen...
Och vem vinner fighten?
Han. I de där lägena vinner han.
För att han är ju lite bättre.
Ja, men också plus att han är tydlig. Nej, jag tycker inte att han är bättre i den här valet. Men han är tydlig med att han bestämmer i den här lägena. Det är han som är regissören.
Och om du då inte tycker att han är lite bättre, men ändå får bestämma.
Vem får bestämma?
Felix.
Ja, det gör han ju.
Så du backar där?
Jag får backa.
Ja, för han backar ju i massa andra situationer.
Ja. Men inte här.
Nej.
Jag får finna min plats.
Okej. Men och det där, så är det väl också.
Men det var rätt kul. Första gången vi skulle jobba tillsammans var för nej, det var inte för, ja, men någon gång vi skulle jobba tillsammans i alla fall. För länge sen vi skulle Felix göra någon grej för länsförsäkringar och jag skulle vara som någon slags inslagsproducent och vi skulle göra lite bakom filmer för länsförsäkringar, just det var det. Va? Och vi började filma vi är någonstans i Gävle eller vad det är. Han var på typ 10 minuter, han skulle stå och intervjua någon bonde. Det var bara det att jag tyckte att han fullständigt tog över den intervjun. Att bonden fick inte en syl i vädret, utan det var liksom bara Felix som pratade på. Så jag var såhär, bryt, bryt, bryt. Han bara, va? Jag bara, nej men nu tar ju du alldeles för mycket plats här. Framförallt det är väl bondens historia vi ska höra. Vi ska inte höra dig prata. Och då, ja, vi blev så otroligt osans. För att han tyckte att jag var helt, tog mig, vad säger man?
För stora friheter.
Ja. Och han bara, du, det är jag som är stjärnan här. Och jag var så här, men du anlitade mig för att jag skulle hjälpa till. Och du tog för mycket plats. Han bara, nej, det är... Ja. Så det där höll på liksom... Det var fan tufft alltså.
Var det här många år sedan?
Ja, jättemånga år sedan.
Så du har inte varit inslagsproducent sedan dess? Och då måste man förklara vad en inslagsproducent är. Det är någon som står bredvid kameran och lite granska...
Ja, men det är liksom en chef över inspelningen kan man säga. Som precis bestämmer, som en regissör över en inspelning.
Vad som ska sägas mellan de här då två
precis.
Personerna i det här
jag
fallet.
Jag fick reda på att det var inte bonden som skulle prata utan det var Felix.
Ja. Men hur, och sen hittade ni ändå tillbaka till varandra efter den där fighten.
Men det var en jobbfight. Men jag tror både han och jag förstod där och då att det här fungerar inte. Vi kan inte jobba tillsammans, kände vi då. Men sen så gick det några år och sen blev det här med Solsidan. Och då var jag ändå med liksom på ett hörn. Jag var med när vi spelade in piloten. Men då hann vi prata igenom det lite noggrann innan. Och då var jag så här... När vi skulle ha den här, vi gjorde en pilot, att man gör en testprogram innan man gör ett program. Så vi gjorde liksom 10 minuter av första avsnittet i Solsidan som vi spelade in innan. Och då kom jag ihåg att vi pratade om, så sa Felix har ju sagt, nu är det så att om det händer någonting på inspelningen nu, så då är det ju jag som måste stanna kvar och du som måste åka hem. Bara så att vi är överens om den grejen. Jag bara, absolut.
Det kanske,
nej, men det, för det var så här inför att det skulle vara en lång dag, vi hade en barn och allt. Men det är liksom, helt ärligt, det förstod jag ju också. Det var ju liksom, men det är viktigt att man liksom pratar igenom så man har rätt förväntningar och
men, hur länge har du varit ihop nu?
Ja, 20 år.
Nu, sen har ju du jobbat med Bonusfamiljen. Vi var ju jag och Aje var ju själva statister i Solsidan.
Yes, ni gjorde det fan bra.
Aje tyckte det var rätt roligt. Han som ändå är så här blyg och inte vågar säga någonting. Han bara, ja men det där låter ju roligt. Det kan vi ju ställa upp på.
Ja, men ni var ju jättebra bägge två.
Ja, tack du. Ja, så skojade jag lite med Felix efteråt. Jag bara, var är vår statistlön? Han bara, ja då går ni till. Jag bara, jag skojar bara. Det var bara kul att vara med. Han bara, ja självklart. Det ja. Vi bara, det är lugnt väldigt. Men sen vet jag ju att vi pratade om cancergalan som du fick ta över här. Berätta lite om den, för du fick ju hoppa in där.
Jag fick hoppa in. Det var hon som hade mitt jobb som var projektledare. Hon var 30 år och fick reda på att hon hade cancer. Och hennes mamma dog i cancer när hon var 6 år. Och hon har det liksom ärftligt i familjen. Så hon var i princip tvungen att hoppa av från en dag till en annan. Så då hoppade jag in. Och det var ju väldigt mycket känslor, så ska jag säga. Delvis bara att få liksom, ja, ta över i den situationen var ju väldigt känslosamt. Och sen då själva projektet i sig också. Och också så att det är också en humorgala, så vi gjorde liksom roliga inslag. Och så hade jag ganska mycket fokus på det och få till hela den här studioinspelningen. Och så kom jag ihåg att det var just någon dag när jag tittade på min kollega som jag bara sitter och gråter framför datorn. Och jag var så här, men gud, vad är det som har hänt? Är det okej? Okay? Så sa hon så här, nej, jag är fan inte okej. Okay. Så här, jag bara, nu kommer jag på varför jag har sagt till mig själv att jag aldrig mer ska jobba med den här galan. Då kommer de in alla de här, som ett moment under galan, så är det, så har det liksom, så kommer det upp bilder på barn som har dött under året då. Så folk har fått skicka in de här, ja, men bilder och liksom lite beskrivningar av sina barn. Det är otroligt starkt. Liksom. Så att det, ja, det var ju väldigt tufft. Samtidigt, det var så himla kul att känna att jag gjorde någonting viktigt. Ett viktigt projekt som gör skillnad. Jag var väldigt liksom, jag är väldigt tagen av det.
Jag vet ju vår gemensamma vän Ann-Sofie Käringar.
Ja.
Hon jobbar ju med
inslagen. Ja, inslagen om barnen och familjerna och sådär.
Och jag har pratat mycket med henne om, ja, det här. Och hon blir ju djupt engagerad. Och
det är klart.
Följer de här barnen.
Ja.
Och fick ju till och med en kristallen för Alexander.
Just det.
Filmen, eller vad, ja, vad kallar man det för?
Ja, jag tror det heter så.
Om den här fina pojken som dog i cancer.
Mm.
Och det blir så. Det är klart, när man engagerar sig i någonting fullhjärtat, eller vad säger man, helhjärtat säger man såklart. När man engagerar sig i någonting så helhjärtat, så blir man ju en del av familjens vardag också.
Ja.
Och man tar ju på sig smärtan, skratten, ångesten, allting. Man blir ju en del av hela paketet, så att säga. Kunde du känna att du blev det också?
Ja, jag blev så otroligt rörd av många saker, men framförallt så blev jag väldigt rörd över att, jag tänker så här, att de här familjerna som har varit med om det här absolut värsta tänkbara, att förlora sitt barn, att de som redan hade varit med om det orkade engagera sig för att andra människor inte ska få vara med om det. Det var någonting i mig som sa, jag tycker det är så här, det är höjden av solidaritet. Jag tycker det är så vackert, så jag kan liksom inte, jag tänker om det själv skulle hända mig när det har varit någonting jäkligt tufft i livet, så tycker man ju nästan, jag tycker att det nästan är skönt om jag vet att någon annan som också drabbas av det. Så min tanke skulle kunna vara att jag känner att de där vill nog aldrig liksom, ja, det kanske tycker att det är skönt om någon annan också har det så förskräckligt, men att de orkar engagera sig i de här fallen efteråt. Jag tycker det är, ja, det är så fint.
Och framförallt vad jag tror att du försöker säga är också så här, att ha någon att känna att man delar samma sorg med.
Ja.
Man vill inte vara ensam på, nej, den här planeten av att ha varit med om någon. Man vill ha en förståelse.
Mm.
Och det får man med människor som har varit med om samma händelse.
Ja, precis. Ja, väldigt fint.
Och jag vet ju att du var väldigt, tyckte det här var väldigt givande för dig att jobba med.
Mm.
Kommer du fortsätta med det?
Med Barncancergalan? Det får vi se lite. Det är lustigt också, för att jag känner så här, det var otroligt både roligt och bra och spännande, men det var jag som du vet, jag är väldigt så här, jag är väldigt här och nu. Jag har så svårt att tänka bara framåt eller bakåt. Vi får se.
Som jag
vet. Inshallah heter det, va?
Inshallah, om Gud vill.
Om Gud vill. Ja.
En annan episod om Gud vill,
ja,
var när jag var ung och jag var ihop med Aje, och han hade lärt sig ordet inshallah, om Gud, ja, vill. Och jag sa så, men kom igen då, kan vi inte resa till Saint-Tropez, södra Frankrike? Nej, jag bara, snälla. Och då hör jag Aje säga inshallah.
Och det är om Gud vill. Roligt.
Och så kom hans nästa mening direkt efteråt: men Gud vill inte.
Nej.
Jag bara, jo, Gud
vill. Han är rolig.
Gud vill.
Han är skitrolig, Haja. Det har jag alltid sagt.
Du har lärt dig fel mening eller fel
du, ord. Det här kan, vet jag inte om jag tar med, men det har jag glömt berätta för dig. Det här är väldigt kul. När vi hade varit hemma hos er i somras, jag och min kompis Pernilla, och jag hade med mig barnen, så skulle vi åka hem. Du låg och sov. Vi skulle ta taxi därifrån på morgonen. Och då sitter, det är någon taxichaufför som skjutsar oss, och då så sitter jag och Pernilla och pratar. Och hon hade aldrig träffat Aje tidigare. Och då sa hon så här, gud vad han var trevlig. Han var verkligen, gud vilken fin man eller sånt där. Och jag håller med, var på Lisa, alltså vet, hennes ögon, de tårar, så hon har så panik och säger så här. Hon bara, du är faktiskt gift med pappa, mamma! Tänk på det! Så här. Och så du vet, tårarna, ja, och Pernilla som håller på att dö av skratt först, hon ser ju att Lisa menar fullständigt allvar och hon är liksom... Hon
är, upplösningstillstånd.
Upplösningstillstånd, liksom. Hon är... Det är kul att hon är som rädd att jag ska lämna.
Ja,
men... Och sen så började jag prata med taxichauffören som var långt ifrån attraktiv, om jag säger så. Men det var en man. Jag berättade, och då sa hon, kan du sluta prata med honom? Jag bara, okej, okej.
Hur gammal är Lisa nu?
Ja, men 7.
7. Ja. Gull. Ta pappa i försvar.
Ah, hon ville inte, jag fick inte prata vare sig för gott om Aja eller någon
Nej.
Annan för den delen heller.
Inte ens taxichauffören, du bara, du behöver inte vara orolig.
Nej. Nej, men som sagt, Pernilla höll på att kissa på sig, men hon bara såg så här, jag kan inte skratta här.
Ja, men det är roligt. Mm. Och det visar ju hur lojala barn är mot sina föräldrar. Ja. Det är det som är så gulligt på något sätt. Hur ser ditt liv ut? Jag vet att du bara tänker nu och allting. Är fokus nu på bonusfamiljen och den biten?
Nej, nu håller jag på med ett annat TV-projekt faktiskt. Så nu är fokus helt och hållet på
och
det projektet.
Får du inte prata om.
Och det får jag tyvärr inte prata om.
Nej.
Men jobbfokuset är där på det här nya hemliga projektet. Och sen tycker jag alltid jag har liksom, jag har alltså alltid, vad ska jag säga, noll och massa fokus. Sen är det liksom, jag vet inte hur du, jag antar att det är samma sak för dig nu. Det har liksom, det är så sjukt mycket uppbokat nu tycker jag. Från att det var ingenting under corona, nu känner jag en viss stress över att det är så här måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det är liksom, även om det är jätteroliga grejer så är det ju panikjobbigt att ha så mycket framför sig tycker jag.
Det kommer mera helt enkelt.
Ja, ja.
Och det kommer vi med nöje se fram emot.
Ja.
Tack för att du kom hit, Clara.
Tack, Julia.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.